Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag sa något hon ställde upp i FIFAs exekutiv, men det var ju UEFAs.
Ja, exakt.
Ja, så jag rättade mig. Jag hoppas det var det här avsnittet jag sa det.
Jo, det var det.
Ja. Vad var frågan?
Välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner, VM-special. I denna del ska vi titta på VM i Nya Zeeland och Australien ur ett lite större och bredare perspektiv kanske. Eller om man så vill, damfotbollens utveckling fram till och med detta fotbolls-VM. Med mig har jag journalisten Johanna Frendén som skriver för Aftonbladet och Sportbladet framförallt. Bor i Paris i Frankrike men har världen som arbetsfält. Vi ska börja det här avsnittet i en lite annan ände, för du valde ju att inte åka på det senaste stora mästerskapet i fotbollsvärlden, och då tänker jag på VM i Qatar. Rätta mig om jag har fel, men du ansåg väl att det var problematiskt att bevaka mästerskapet av olika anledningar. Det har gått en tid sedan det här VM har spelats. Var det ett bra beslut med facit i hand?
Det var ett okej beslut. Det var ett 3 plus beslut tycker jag ändå.
Mm. Okej, du är inte helt nöjd med det så här i backspegeln.
Nej, absolut. Det var inte så otroligt viktigt beslut för egen del. Och jag tillhör inte de som tycker att man inte ska bevaka. Det är klart att det är ännu viktigare än någonsin att bevaka sånt här. Jag kände att åka dit i kapacitet av sportjournalist och gå på matcher var, vill jag inte göra, för risken är att man dras in väldigt mycket i maskineriet till slut och blir en del av det. Och jag tycker, jag följde faktiskt mästerskapet mest på svensk tv från utlandet visserligen, men det finns ju massa sätt man kan göra det numera, och konstaterade att man tog extremt mycket höjd för de här frågorna i början av mästerskapet. De första veckan var det väl, kändes mer som att man liksom skulle följa ett geopolitisk konflikt mer än någonting annat. Men precis som jag befarade så ebbade det ut lite grann, och det är inte så konstigt. Det här är ju tv-kanaler som har betalat mycket pengar för att sända fotboll, och det blir också konstigt att liksom snacka ner sina egna rättigheter gång efter annan. Så att i slutändan så var det ju bara fotbollen som talade. Jag tycker att det är förståeligt, det kanske är till och med rimligt, men där vill inte jag vara med på, och där hade jag säkert hamnat, liksom de flesta ändå gjorde. Och som vår kollega Olof Lund påpekade häromdagen, så vad hände efter Qatar? Ja, vi har precis som man har kunnat förutse varit alldeles för dåliga på att berätta vad som hänt i landet efter VM. Det har inte varit en rapport sändes. Jag har ingen aning, vad händer där nu? Hur ser det ut? Vad får de här arbetarna för? Är det tack och hej? Hur står sig arenorna? Vad ska de göra? Och så vidare och så vidare. Så att det var ett okej beslut. Det var 2-3+.
Okay. En sak man skulle kunna ta med sig från Qatar, från själva mästerskapet då, utifrån det du är lite inne på där, det är ju att det blev något av ett wake-up call för oss i Sverige eller i västvärlden kanske, att vi äger inte alla de här fotbollsfrågorna längre, om vi nu någonsin har gjort det. Det som är viktigast för oss är ju inte nödvändigtvis det som får majoritet i internationella fotbollförbundets FIFAs omröstningar till exempel. I Qatar blev ju den här One Love-kaptensbinden förbjuden, och länder som ändå vill använda det tvingades backa får inte riskera sportsliga bestraffningar. Samma väntas ju bli i Nya Zeeland och Australien, även om sista ordet inte är sagt. Dina tankar kring det?
Nej, det är ju nog en väldigt riktig analys det här, att det är bra att bli påminn om att nordeuropeiska värderingar, eller i liksom större bemärkelse kanske västerländska värderingar som vi var inne på här, är inte allenarådande, och det är viktigt att komma ihåg, och det är bra att vara ödmjuk inför det, och det ska inte heller vara så, såklart, även om man just i det här fallet när det kommer till sexuella minoriteters rättigheter, eller minoriteters rättigheter överhuvudtaget, mänskliga rättigheter och så, att man kan önska att det fanns större uppslutning kring detta. Och jag måste säga att jag, med all kritik som FIFA ofta förtjänar, så har jag förståelse för att de inte kan bara gå på liksom ena sidan här, frågor vi tycker är självklara och viktiga och så, för att vad är då argumentet för när någon kommer från ett annat land och vill bära en bindel som betyder någonting annat i den kontexten? Det blir roddigt liksom. Och,
demokratin är viktigare än principerna, är det så?
Jag tror att jag intervjuade Lise Klaveness inför att hon ställde upp i valet till FIFAs exekutiva kommitté häromdagen. Blev ju inte invald, och det trodde hon ju inte heller. Hon har ju varit en av de kanske mest uttalade kritikerna av hur att Qatar tilldelades VM. Hon är ordförande i Norges fotbollsförbund. Och hon sa det att det är ju, man går inte in här med och liksom för att ta strid, för att FIFA ska hålla ihop, och det viktiga är att alla de här länderna är med, och så är det ju någonstans. Och det här dras alla stora internationella förbund eller föreningar med på något sätt. Det som jag tycker är bra med de här binden och debatten kring det, One Love och så, det är inte en förlust att man inte får använda den där binden, för att det har varit så mycket prat om det då, att frågan har kommit upp på bordet ändå. Sen huruvida man springer runt eller inte, det spelar ju ingen roll, när det ändå är det man vill med den binden, är att väcka debatt eller visa sitt stöd, och det gör man ju egentligen mycket mer om det blir en stor diskussion och bråk om ska man inte få en vecka, två veckor i medierna när det här liksom dryftas överallt. Då är ju frågan uppe på borden. Alla vet vad du tycker. Alla vet att Harry Kane hade velat bära den, men han ville inte bli drabbad och sportsligt av gula kort och så vidare. Men då vet ju alla, i den mån vi har fria medier, att det här är en fråga. Den är viktig för många spelare från de här länderna, och hur ser det ut i mitt land, och vad tycker jag egentligen om homosexuella eller gäster, vad du nu vill då. Jobbet är redan gjort där någonstans. Huruvida man får ha bilden eller inte är faktiskt i sammanhanget en petitess.
Mm. Om man drar det till en spets då, mest kanske för att det är kul. Tycker du att det här som Caroline Seger bland annat har pratat om då, att ändå bära exempelvis en regnbågsbindel och ta ett gult kort för det, och sen får en annan spelare, en lagkapten ändå, bära binden, och så får den spelaren kort, och det skulle vara ett sätt liksom att verkligen liksom driva på det här till sin spets. Nya SvFF-ordföranden Fredrik Reinfeldt har ju fått frågor om han liksom kan stödja ett svenskt lag som gör så här då, som Caroline Seger har föreslagit. Borde Reinfeldt liksom gå all in där och backa upp spelarna och driva den till sin spets, eller blir det liksom för mycket plakatpolitik av det då? Eller
vad ja, lite. Säga. Jag tycker det är roligare om han inte gör det, och de ändå väljer att göra det faktiskt. Då kommer det se ännu tuffare ut, för det är tuffare och det är redan ett tufft beslut att fatta, men det är inte så svårt. Alltså, det är inte obekvämt i länderna där vi rör oss, utan det är kanske lite jobbigt, trist att få en varning i protokollet. Men om du inte har ett förbund bakom dig, så blir det ju lite kittlande och då kostar det lite mer.
Okay. Men du tycker att spelarna ska göra det alltså, oavsett vad Fredrik Reinfeldt säger och gör? Eller vad är Svenska fotbollsförbundet och landslagsledningen
alltså, tycker? Ja, alltså, någonstans handlar ju frågan om antingen tycker man det här är viktigt eller inte, och då är du beredd att ta ett gult kort, så är du redan beredd att betala någonting för det. Och då det kostar väl mer än att ha Sveriges fotbollsförbund på din sida. Det är klart att det kan skapa lite oreda där. Men jag tycker att det är ganska fina bilder när man tänker på det. Om det skulle bli så att man tar ett kort, och det är ju nästan ikoniska bilder. Mm. Här går jag med bilden, någon kommer fram och ger, någon domaren kommer ge ett gult kort. De där bilderna kommer också spridas gå världen runt eller jorden runt på något sätt.
Ja, det blir verkligen ett sätt kanske att visa för länder där medierna inte tar upp det här, men de ser ju tv-sändningarna. Mm. Ja, så ska man ha genomslag, så är ju egentligen det där det optimala sättet.
Absolut. Så det är väl, men då tycker jag att man, det som är viktigt tror jag då är att man har alla spelare med sig, och att det finns en enighet kring detta. Det får inte vara tre eller fyra som tycker det är jätteviktigt, och så är det några som inte som grämer sig över att man får ett sämre liksom, sportligt utgångsläge. För det får man ju lite grann då, såklart. Och det är förr eller senare så kan det där få konsekvenser med avstängningar och så. Så det tror jag är viktigt. Man måste vara överens om att man tycker att det är värt det. Och också tycker jag kanske har lite respekt för att vissa åker till VM och tycker bara att det är viktigt att vinna. Och det där får vi sköta någon annanstans och så. Men som sagt, jag tycker att tilltaget är helt legitimt. Och huruvida man har sin fotbollsförbund ordförande bakom sig eller inte tycker jag inte är det viktigaste faktiskt.
En uppenbar nyhet inför årets fotbolls-VM är ju att pengarna höjs väldigt mycket. De höjs ju med 300% om man räknar på det. I VM i Australien och Nya Zeeland är prispengarna drygt 1,5 miljarder svenska kronor. Vilken båt sitter du här i? Att det var på tiden eller att det fortfarande är för lite?
Nej, jag tycker inte att det är för lite. Jag tycker det är de som tycker att det är för mycket i herrfotbollen. Jag tycker att det är helt rimligt som fotbollsspelare här och dam att man ska kunna leva på sitt jobb, för det är det för de allra flesta. Och så jag vet inte hur det är med de som spelar i Haitis landslag, men kan tänka sig att alla inte gör det där. Så i Sverige gör ju alla det och har hyfsade villkor, numera rimliga löner och så. Så att det är väl jättebra, och det är klart att det skär igen att det är så enormt stor skillnad. Det tycker jag. Jag tycker helt enkelt att FIFA, precis som många fotbollsförbund i Europa och Norden framförallt, har sagt att vi fördelar de här pengarna lika. Jag tycker att det är det snyggaste, framförallt när vi pratar om manliga fotbollsspelare som har så enormt mycket. Det är ingen som vars överlevnad liksom beror på vad man får i ett VM-slutspel eller inte.
Men, ja, för det ska vi säga att även om 1,5 miljard låter mycket, så är det ju fortfarande en astronomisk skillnad här VM får. Exempelvis.
Ja, och det är fördelat på hur många lagar det som får, alla som går vidare tror jag från gruppen i alla fall. Ja, precis. Så att det är funderat på rätt många individer trots allt då. Så att tråkigt såklart att det är en så stor skillnad. Jag tycker inte det borde vara det när det inte är marknaden som styr, för det är det faktiskt inte, man bestämmer själv i mästerskapsfotboll. Men det är ju inte heller så att man kanske måste sträva efter att komma upp på herrnivåer, för det är inte så att rimligheten regerar där riktigt.
Under våren gick ju FIFAs ordförande Gianni Infantini ut och satte press på de stora tv-bolagen då, och hans budskap där var ju väldigt tydligt att han tycker att det här liksom är ett tv-bolagens problem egentligen. Betala mer, annars får ni inte vara med och sända det här mästerskapet. Och därför kan jag faktiskt stöd av, som du nämnde tidigare här då, Norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klaveness, som hon har ju varit en väldigt skarp FIFA-kritiker under många år, vilket ju framkom i din intervju bland annat, Johanna. Men hon stöttade ju Infantino i detta, och att det själva verket är tv-bolagen då som är den stora bromsklossen. Håller du med om det, eller?
Nej, men jag, utan att vara insatt i detaljfrågan, så tror jag att det här mästerskap, det är inte, alltså det är andra, det är ett symptom på en massa andra saker. Det handlar inte om att damfotbollen blir mindre intressant. Vi ser ju tvärtom, framförallt när det var VM senast i Frankrike, så slogs det ju enormt mycket tittarrekord. Och det är inte 5% fler som såg en match i Brasilien, utan det är ju mångdubbelt fler. Liksom. Så det går ju otroligt fort. Så det här handlar, tror jag, om att det är inte några vidare sändningstider för väldigt många av dem i de länderna där det är lätt att sälja in damfotboll, det vill säga Europa helt enkelt. Och till viss del, ja, även Nordamerika kan man väl tänka sig att det inte är perfekt tidsmässigt. Nya Zeeland och Australien. Och att, ja, vad kan man tänka sig med? Att det är någon form av liksom ekonomiskt världsläge som inte är helt gynnsamt heller, kan man ju absolut tänka sig. Om du inte sitter inne på någon annan förklaring, så kan jag tänka mig att det är här någonstans vi landar. Och då, jag tycker inte att det är så konstigt då. Vet du vad jag däremot tycker? Och det här är kanske en liten kontroversiell åsikt, men jag tycker inte att FIFA har ju de senaste åren handlat väldigt mycket om att sprida, alltså växa över hela världen och så. Och det är, ja, alla, en röst och så vidare. Men det finns en poäng i att lägga mästerskap i stora fotbollsländer. Där är jag lite chauvinistisk, som man säger. Men jag tycker att man ska ta det i beaktande. Framförallt kanske på damsidan, där det fortfarande finns sån tillväxtpotential. Men inte så mycket så att folk är liksom en gemene tysk vill gå upp klockan halv tre på natten för att kolla på en match. Däremot är han nöjd att göra det om klockan är 20 och han får ha en öl och står ju liksom på pubben eller baren med några kompisar. Så det tycker jag är en annan aspekt av det. Jag tror att det spelar in här.
Men menar du att det var fel att lägga det i Australien och Nya Zeeland då? Alltså, så vi ska läsa detta.
Ja, alltså fel och fel. Men jag tycker det är en helt annan diskussion såklart. Men jag tycker att det finns en poäng i... Jag tycker faktiskt, trots att det finns också en demokratisk idé om att det ska flytta runt, så är det fortfarande så att det i länder som kan garantera en viss inramning, men framförallt att man kan titta på det under rimliga tid. Det är inte Nya Zeelands fel att de ligger där de ligger. Liksom. Men vi kan inte hålla på och anpassa oss mycket efter det heller.
För svensk del innebär det ju morgonmatcher. Man får gå upp vid 6-7 och
ja, så blir det kanske.
Frukostfotbollstyre. Ja, vilket väl i och för sig kan vara rätt mysigt.
Det kan det väl absolut vara. Och jag menar, det här är ju också ett år där det är svårt att... Det här VM låg liksom i november eller december månad framförallt var det väl mesta del. Så att det är ju konstiga tider på många sätt. Frukostmatcher, precis det här. Det var ju lite det vi hade... 2022 när jag tillbaka långt. Nej, 2002 är det faktiskt långt bak i tiden. Det var gick i Japan och Sydkorea. Gick man upp och tittade på morgonen, vet jag. Det kan vara mysigt också, absolut. Du har helt rätt i. Men det är något speciellt med ändå att få kolla på fotboll på kvällstid, tycker jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ser du några andra stora framtids- och utvecklingsfrågor som sammanfaller med det här fotbolls-VM:et? Och liksom, hur mår egentligen damfotbollen den här fotbollssommaren 2023? Det får du gärna utveckla utan att jag för den sakens skull ber dig dra hela damfotbollen.
Nej, men det är klart att damfotbollen växer ju hela tiden och har inte alls nått liksom klimax eller vad man ska säga. Det finns mycket kvar här. Det finns otroligt mycket fotbollspublik som fortfarande väntar på att upptäcka damfotbollen i många länder. Alltså, i stora fotbollsländer i Europa så börjar intresset bli jämförbart med deras herrlandslag. I alla fall när de går långt i turneringen. Vi säger att när ett England spelar en EM-final så är det man ur huset. Men
87 000 som det var på Wembley på finalen.
Ja, men precis. EM. Exakt. Däremot så bubblar det inte när de spelar sin första gruppspelsmatch kanske några veckor tidigare. Och det är klart att man ser vissa skillnader här. Men det finns... Det går bara åt ett håll skulle jag säga. Fotboll, alltså själva sportsligt har det hängt med också och blivit bättre och bättre också. Det har gått lite upp och ner. Men det har inte varit en sån rak sträcka, utan det var, tycker jag, några mästerskap de senaste åren som där har varit lite stannat till lite, men nu senast som du sa så var det ju ett fantastiskt hög kvalitet på fotbollen och så. Det är på klubbsidan som det växer så att det knakar, och det är där förutsättningarna blir bättre och bättre, där publiken växer till sig med stormsteg. Camp Nou liksom utsålt gång efter annan när Barcelonas damlag spelar, vilket ju är en helt enorm utveckling för ett lag som jag bevakade dem för några år sedan när de mötte Real Madrid och ett klassiko på sin lilla Johan Cruyff-arenan ute vid träningsanläggningen där det går in 6 000 kanske. Så att det, den potentialen, det är en slumrande björn liksom som behöver väckas. Så det, och jag tror att det stora nästa steg är egentligen också på klubbsidan, och det är att se hur damfotbollen hanterar frågor som rör alltså utländskt kapital i klubbarna. För att många av de här spelarna spelar ju i, vilka, vi har pratat om Chelsea-svenska till exempel, trots allt klubbar som har ägts av en rysk oligark utan att någon har protesterat så mycket i 20 års tid, och fram tills det inte gick längre av välkända skäl. Och som ja, klagar på det ena och det andra inom, när det kommer till orättvisor och hur det var homosexuellt till exempel som fotbollsspelare, att man känner sig trygg och det ena med det andra. Men å andra sidan har sin lön från extremt suspekta ljusskygga stater eller individer, i oligarker och så vidare. Och det här är nästa slagfält för damfotbollen. Herrarna har ju kapsejt, eller har ju kapitulerat inför det här kapitalet, och det är Saudiarabien och det är Qatar och det är Förenade Arabemiraterna och det är kinesiska mångmiljardärer och det är ryska oligarker och så. Och på damsidan håller det på att bli så, för att vi ser också utvecklingen att klubbarna som är stora är de som är stora på här sidan. Så var det inte för några år sedan, men så är det ju mer och mer nu. Så det tror jag blir en, och det har inte så mycket med VM att göra, men jag vet att VM senast i Frankrike så var ju Qatar till exempel en sponsor där de ordnade lite aktiviteter utanför arenorna och sådär. Man kunde stå och spela pinges med Qatar på loggan och sådär. Eller på vad det nu var. Och det här kommer bli en fråga, för att det finns en annan medvetenhet på damsidan och mindre acceptans, tror jag, för det här. Intressant att se var det landar någonstans. Man fick ju bort Saudiarabien för övrigt som sponsor inför VM, för att det var för många spelare som sa att det känns inte okej. Och då, alltså, så funkar också marknadsekonomi, att det blir mycket badwill kring ett märke eller en sponsor eller så är det ingen som är bekänt av varan till slut.
Vi började det här poddavsnittet med att du pratade lite om att du var inte i Qatar där av olika anledningar som du utvecklade. Du kommer inte åka till sommarens VM, och du tycker inte att det egentligen borde spelas i Australien, Nya Zeeland, eller i alla fall att det fanns bättre länder.
Ja, det tycker jag.
Men 2024 blir bättre då, eller? Då är det väl herr-EM i Tyskland och var OS i Paris.
Ja, det blir fina grejer.
Så att det blir ett bättre fotbollsår för Johanna Frandell.
Ja, det blir ju, då ska jag vara på plats på varenda... Jag kommer inte missa en minut. Nej, men absolut. Jag tror det är ju jättekul. Man börjar märka mycket nu i Paris. Det är verkligen sjuder kring det här olympiska spelet. Och folk är otroligt stolta. Lätt att tro att parisarna är lite blasé och lite arroganta. Men de är väldigt spända på hur det här ska bli. Och blir det invigning på längs Seinfloden, då är ju planen. Och jag var ute på deras stora OS-anläggning där man smider alla planer häromdagen på en presskonferens. Och de har satsat enormt mycket på att det ska vara ett grönt, hållbart OS på ett sätt som till och med jag som är lite luttrad blev väldigt imponerad på. Så, där. Så att, det blir kul. Sportsligt är det ju de fotbollen som är lite intressantare just i OS-sammanhang. Även om det kan bli så att Kylian Mbappé får en av de här guldbiljetterna. Ja, precis. I Frankrike. Och det vill han nog väldigt gärna. Han sagt att jag ska spela där OS. Så att, det kan nog bli hett på sina håll också. Och, så. Och ja, Tyskland då, hade jag knappt tänkt på. Men det blir ju en... där har du ett riktigt... det är ett sånt land som ska ha ett fotbollsmästerskap, vet du. Det är jag för, 100%.
Bra, Johanna. Då tackar jag dig för att du var här och pratade om de här frågorna i GP's fotbollspodd. Jag tackar alla er som har lyssnat. Laul med vänner, VM-specialen, är tillbaka med fler avsnitt. Ha det bra så länge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.